I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Klåda på armen, yrsel, kast humör. Ont i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag sjuk?
Hej, välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podcasten Är jag sjuk, med mig Nissa Hallberg, Emily Uggla.
Hej.
Och läkarnas läkare. Ja, den gamla.
Han fyller 45 snart.
45 om några veckor bara.
Ja, mer alltså gammal G, jag vet inte. Du är 45. Ja, 44 år, ungdomen själv, Jesper Salén.
Ja. Ögonpåsen Salén.
Ja, hej.
Hej.
Hej, och välkommen till din podd.
Det är vår podd,
va? Ja, men det är också sin podd.
Ja, okej.
Rättvist. Jag,
vi har alla vår egen agenda idag, är det det?
Ja,
med podden.
För det här, alltså, det har varit podd. Mycket ond, bråd, död. Och det har varit cancer hit och strokes dit. Men nu har vi någonting som...
Det är också skräckinjagande dock.
Jo, men för mig, inte alls lika skräckinjagande som det vi ska prata om idag. Nej. Alltså, den största skräcken jag har haft sedan jag var 19 år gammal. Håravfall.
Håravfall.
Ja, Emily vet, hon bor med mig, hur jag...
Men snälla, jag är nojig för mitt hår också.
Jag vet, det är exakt, det är det sjuka.
Så att jag fattar nojan. Alltså det är mycket värre att dö, såklart. Men eller? Också jättejobbigt.
Då dör man ju. Då är ja, inget jobbigt.
Men det är jobbigt att vara sjuk.
Okej, förlåt,
det är jobbigt, vägen dit är jobbig. Ja. Men sen om jag skulle bli flinskallig eller bara som man ser min hårbotten, det skulle vara jättejobbigt. Mm. Alltså det alltså, tycker jag. För det känns som att hår är min grej. För jag har så mycket hår.
Ja.
Och skulle jag tappa det så skulle jag se knasig ut.
Ja.
Och då skulle jag bli knasig i själen.
Ja.
Ja. Ja, just hår är ju det du har liksom.
Ja, det är din... exakt.
Om jag skulle beskriva dig. Ja, men Emily, hon har hår.
Du vill ha hår,
ja, hon har hår. Det är allt hon har. Ja, men hon har andra egenskaper. Ah, nej. Hår?
Ja.
Nej.
Nej, han jo. Skojar ju med dig.
Du har... ja, det är klart jag skojar
jag
med dig.
Jag vet att de skämtar.
Ja, okej, för att ibland, jag har ju senaste veckorna tappat ironi helt. Fattar ingenting. Emily får säga, jag skojar med dig.
Intressant.
Jag vet inte vad det är.
Det var jag som skrattar åt mina skämt, du skrattar aldrig längre.
Det gör jag visst.
Men, gud vad gulliga ni är.
Tack.
Nej, men, jag vill, alltså, när jag dör, då vill jag alltså ha hår. Så om jag då ska liksom trilla pinn 52 år gammal, hellre det än flintskallig. Sån rädsla har jag.
Jag förstår, men varför är du så rädd att, alltså jag tänker, alltså när du dör, är det liksom att du ska ha en öppen kista då och det ska vara svalligt?
Ja, jag vet, men det är bara någon...
Han ska ha det pampigt, öppen kista. Han ska ha snygg frisyr.
Upprejad lugg.
Nej, jag vet, men det är någonting med...
Kändisfrisör kommer och lägger sista touchen.
Bobby,
tänkte jag på.
Någon från SVT kommer dit och sminkar.
Ja, så gör om mig.
Ja, men en personlig tjänst. Någon sminkar från SVT kommer.
Jag fattar att du vill dö med hår då, jag fattar.
Ja, men så här ligger det till. Alltså att det är ju vänner och familj som tappar hår. Jag tycker mina polare är skitsnygga som till och med liksom har krans. Vad fan vad snyggt.
Ja.
Men det är just när det kommer till mig.
Såklart.
Ja, det är något. Det är för att jag alltid haft så mycket hår också.
Jag fattar inte vad skillnaden är, för du har ju haft rakat, om man säger så.
Jo, men...
Vad är skillnaden? Är det att det är skam då att du inte har hår?
Nej, alltså jag skulle ju raka såklart. Men jag älskar inte min huvudform.
Nej.
Det är så här, alla har vi ju saker som man trivs mindre med sin kropp. Och min huvudform, alltså det ser lite ut som att jag blev slagen med sked sen. Carl Stanley sa det till mig, han bara, alltså du som har så fint hår, alltså varför rakar du av håret? Det ser ut som en punkterad volleyboll. Och så här, och han har ju rätt.
Vet du vad, något som slår mig det är att jag skulle inte klara mig en kvart i stand-up häng.
Nej.
Jag skulle gå sönder. Ni verkar så hårda mot varandra.
Ja, fast
det är roast.
Roast. Jag skulle dö. Jag skulle verkligen gå under. Om Carl Stanley skulle säga att jag ser ut som en punkterad volleyboll.
Men grejen är att kolla mig i spegeln och säga, ja, du har ju rätt, jag låter växa ut. Alltså, du hade liksom jättelångt kastanjefärgat locket hår och sen fick jag en Britney Spears moment och rakade av mig det. Jag var inte så bra då.
Nej, jag rakade av håret en gång eller så under någon period när jag var 30, för att jag fick vara en sån här jubilar i DN, och då, så när man googlar på mig så är den bilden kommit rätt högt, och då har jag inget hår.
Va?
Jag vet inte, ja.
Jag rakade av.
Ja, googla på.
Det här kan man väl lägga ut på är jag sjuks Instagram, får man se.
Ja, fast då får ni lova också lägga ut den.
Googlar.
Den här är så gullig.
Ja, det där bilden.
Vi har ju också en för mustasch också.
Ja, jag vet. Där.
Va? Är det här du?
Ja, men det är jag.
Oj.
Det är skitsnyggt.
Killa i O'Connor.
Ja, ser ut som...
Men det var ju råsnyggt. Alltså, väldigt fint.
Jag vet inte varför jag gjorde det. För när jag tittar på de där bilderna så tänker jag, det är liksom en annan person. Sen är jag ju 50 år yngre också på bilden.
Men ändå.
Men sen har jag nog landat i att det är... Alltså, det kan vara inte ett hån, men jag har sagt det någon gång att det är ett hån mot folk som inte kan ha hår att raka av sig. Alltså, det är inte ett hån, men att det blir lite sådär... Ja, jag har inte rakat mig sen dess i alla fall.
Men det är som Magnus Petter som har varit rakat med hyvel i alla år för att man trodde att han finns. Så odlade han ut en stor kalufs.
Ja!
Och då var det jättemånga liksom skalliga som bara, vad har du hållit på med?
Ja!
Alltså du, lev!
Så han rakat med hyvel?
Ja, han var ju helt
blank.
Helt blank.
Ja, jag visste inte ens att man gjorde ut. Så.
Men hårafall, det
måste man gilla skinn.
Det har väl med blodcirkulation att göra?
Ja.
Va?
Visst, det där du lärde om mig. Gud vad du snodde.
Alltså håravfall?
Ja.
Att tappa hår?
Man får dålig blodcirkulation.
Ja, men det här har du sagt någon gång i det här rummet där vi sitter.
Ja.
Nej, alltså inte... Alltså allt... Okej, om vi hårdrar det så har ju allt i kroppen med att göra med cirkulation. Att det får blod av, såklart.
Mm. Ja.
Så att en arm som inte får blod ramlar av och ruttnar. Och självklart har du ingen cirkulation i hårbotten så dör de här vad heter det?
Hårsäckarna,
precis.
För jag gjorde det nämligen när jag var typ i en liten olycklig period i mitt liv. Och det var covid. Mm. Jag hade fått det. Då tappade jag ganska mycket hår. Mm. Kring tinningarna.
Ja,
alltså
ja.
Verkligen att jag bara shit. Alltså det var ångest. Nej men här som killar jag vikarna.
Aha, okay.
Liksom. Alltså det var väldigt mycket, mycket hår. Så jag fick en liten chock.
Mm.
Alltså jag kunde dra ur stora tussar av hår. Mm. Liksom. Och då körde jag det som alla nu på TikTok kör. Rosmarinvatten.
Jaha.
Ja, jag bara kokade rosmarin och vatten för det skulle stimulera blodcirkulationen. Mm. Och så åt jag någonting som heter MSM. Det kan jag inte så mycket om, men det ska bara vara väldigt bra mineraler liksom, okay. För hud och hår.
Ja. Innehåller zink och sånt? Alltså kosttillskott eller?
Nej, fast det är bara en mineral.
Aha.
Ja, så okay. Jag tog den och så var jag stenhård i 3 månader och det växte tillbaka.
Så har du 3 månader?
Ja, konstant.
Intressant. För nu, eller vi kommer till det sen. Mm. När jag tänkte, men kom ihåg det där med 3 månader och just att det var under covid.
Mm. Okej, yes.
Mm. För det är ju så här, varför har vi huvudhår?
För att skydda oss.
Ja, det är huvudhåret, för nu pratar vi bara hår på huvudet. Så inget könshår eller så.
Nej, men det är alltså primärbehåring.
Primärbehåring, precis.
Ooh. Precis.
Det är enda jag lär sig i den här
podden. Då ska vi se. Nu har inte jag någon choklad med mig för att jag ska ge dig det varje gång.
Nej men
precis.
Alltså, mot kyla då?
Vad sa du?
Mot kyla.
Ja, men dels så här, UV-strålning och sen har det en temperaturreglerande effekt också. Men det är ju för att skydda huden för att när, alltså, på samma sätt som när solen lyser så bränner vi oss på axlarna. Det är för att axlarna sticker ut och liksom hela tiden när, om vi står är upp mot solen. Så att det blir väldigt hög exponering. Samma sak blir det ju på huvudet.
Mm.
Och det kan också förklara varför människor med ursprung från mer solrika områden på planeten har tätare och oftast krulligt hår. Liksom för att få en ännu bättre täckning.
Ja, så det är just solen. Jag tänkte också att liksom, det var så way back att man kanske sov på marken och det också var lite skydd mot djur.
Alltså, vadå, som en sån som skydd när man kollar på Naked and Afraid, att man är en boa eller vad heter.
Exakt.
Att det håller liksom ormar borta som kan gömma sig i håret.
Jag skulle nog snarare vill vara rädd och ha ett stort hår om jag är bland kryp, för då skulle de ju gå in och gömma sig så. Usch,
men nu tycker jag att jag tänker så här, att det går förbi ett lejon och bara nej, jag ser då ingen människa.
Ja,
det var en buske borta.
Ja, precis. En buske.
Jag skulle fan klara mig i djungeln.
Ja, det skulle du verkligen.
Ja, det skulle du göra. Du får kamma fram håret bara så. Ja, exakt. Eller så att lugga. Nej, men det är väl tanken. Nej, inte så mycket mot djur. Men jag uppskattar. Ja, det är ju fint att höra.
Ja, tack.
Fint att höra.
Du har ju faktiskt en kvinna. Så jag är avundsjuk på din hjärna ibland. Tack. Att,
ja, nej. Ja. Verkligen.
Skönt.
Så det var fint. nej, men och sen så har man väl funderat, man tänker ju alltid på sådär evolutionärt och liksom biologisk sortering, alltså evolutionen så att säga. Att vissa gener och vissa saker fortplantas, alltså skapar, alltså ärvs vidare genom generationer och liksom så. Så att lät det där jätteflummigt, eller?
Nej.
Nej, för jag kände att jag förklarade det på ett konstigt. Alltså, arvsselektion, liksom. Att vi sitter här idag, att våra lilltår inte är så stora längre för att de fyller ingen funktion. Och då har man väl tänkt att det här med liksom, att ha ett långt hår kan vara, för allting handlar ju om att para sig med rätt partner. Om man säger så, rent biologiskt. Och det här att vi inte ska para oss när det är stress eller hungersnöd eller liksom allt det där. Men då handlar det ju också om parningsprocessen och då att ett långt hår skulle kunna vara tecken till att den här människan är frisk och har gott om näringsämnen i kroppen, har liksom ingen brist.
Mm.
Att det skulle kunna vara så. Men det ja,
men
det
så tänker jag fortfarande.
Ja, med hår?
Ja, men om jag ser någon med lite liksom tunn hårbotten, då brukar jag tänka så, oj, att den personen, att det sa, den saknar någonting.
Ja.
Någon vitamin eller något.
Kan det vara så att man har brist på vitaminer och det resulterar i att man får en sämre hårväxt?
Ja, men absolut. Det är inte så vanligt, men absolut. Jag tänker att jag ska gå igenom lite så potentiella orsaker till. För det finns nämligen så här, vi har ungefär 100 000 hårsäckar spridda på skalpen och hårbotten. Vi tappar 100 hårstrån ungefär per dag. Det är liksom det normala. Det är nämligen så här att hårsäckarna kan vara inne i olika faser. Och för att förenkla lite så kan vi dela upp det i två faser. Vi har en växtfas, anagena fasen, och sen har vi en vilofas som heter telogen fas. Och sen finns det en håravfallsfas och lite mellanfaser. Men det är nämligen så där att varje hårstrå går igenom en cykel. Så att det börjar med tillväxten.
Mm.
Och på huvudet så i den tillväxtfasen, den kan vara liksom över ett år. Håret växer med ungefär 1 centimeter i månaden.
Mm.
Allt det där, hur det här med liksom folk som kanske inte kan ha så långt hår, och så oavsett om man är kvinna eller man.
Ja, det blir en viss längd bara.
Ja, precis. Mm. Att, jag är avundsjuk på dig, jag kan aldrig få så långt hår. Det är för att man har genetiskt, så hårsäckarna går in i den här vilofasen lite tidigare än oss andra.
Mm.
Så att det skiljer där. Det är inte att man har gjort något fel eller äter fel eller lever fel eller använder fel produkter. Utan det är faktiskt att det är orättvist.
Det går inte att ändra på då?
Nej, inte än. Nu sitter man ju och håller på att testa nya liksom genmodifierade läkemedel och sådana saker. Så att om 20 år så kanske det absolut går att ordna.
Det är ju bra. Det är då vi kommer behöva det som mest.
Ja. Då ska jag se ut.
Emelie har gett mig 10 år till. Det tycker jag är kul.
10 år till?
Jag vet när man så här, söker efter någon bara, nej, du börjar inte bli flint. Emelie bara, men jag har 10 år i alla fall.
10 goda år.
Du håller inte på att gulla där i onödan. Det är så härligt. Jag gillar det. Du har fått mig att det är bra för mig.
Ja, men det är bra. Det är väl bra, alltså så här, framför allt så är det väl bra att fejsa livet.
Ja.
Och saker vi faktiskt, alltså det finns så mycket onödig tid man kan stoppa på att noja om en sån sak, ni som tappar håret när man blir äldre. Och det finns så många som ägnar både tid och lägger sjukt mycket pengar på
produkter.
Att förändra det.
Ja,
ja. Så att det är väl jättebra, Emelie, att du har den
inverkan. Ja.
Jag ska ringa dig när jag nojar över grejer.
Ja,
så ska du få...
Alltså grejen är så här, innan du fortsätter. Ja. En sak jag tänkte på nu. 100 000 hår som på huvudet.
Mm.
Vi tappar 100 om dagen.
Mm.
Börjar det växa i samma hårsäck då?
Ja.
För att då, på 1000 dagar, alltså 3 år, så har vi tappat alla hårsån.
Ja, alltså om man precis. Bara, alltså om man det bara, inte skulle skapas nya hår.
Då fattar inte jag hur man på 1000 dagar kan odla ut en lika lång frisyr. En tjock lång frisyr.
Ja.
30 centimeter lång.
Ja.
Om du håller på att tappa saker som växer ut hela tiden.
Ja, men hela tiden när du tappar så... Du tappar inte alla de här hårsäckarna är ju inte i samma fas hela tiden.
Nej.
För det är så att mellan 80-90% av alla hårsäckar då... en given tid befinner sig i en tillväxtfas, den anagena fasen. Och där har vi just genetiken, hur lång denna fas är. Men i vuxen ålder så är den ofta över ett år, liksom så. Men väldigt, väldigt olika. Så att de här håren liksom, för att det som händer när den går över till vilofas, då växer inte mer, utan det stannar till. Och att till slut så lossnar det håret. För att det finns liksom ingen...
Men vissa blir hur långa som helst.
Vissa blir... Men det beror på hur lång tillväxtfas du kan ha.
Jo, men det är det här jag menar.
Att äldre människor sällan har långt hår.
Mm.
Alltså äldre kvinnor,
ja, det är ofta... för att de klipper små frisyrer och färgar dem lila.
Ja, men gissa varför de färgar lila och klipper korta frisyrer.
För att det aldrig blir tjockt.
Det blir aldrig tjockt och kan inte bli så långt. För att med stigande ålder så minskar också den här tillväxtfasen.
Ja, vad tråkigt.
Helt enkelt.
Men alltså det inte jag förstår är att det växer till en viss längd.
Ja.
Ja. Och vi säger det att det är ner till bröstvårtorna på mig. Så långt kan jag få.
Ja.
Sen är det vilofas.
Ja.
Och ramlar av.
Ja.
Men det ramlar ju av 100 om dagen även i kort.
Mm. Ja, men precis.
Så då har de gått in i vilofas i jättetidigt skede.
Men då har man klippt sig eller vadå?
Men man tappar ju 100 hårsån om dagen.
Jag fattar ingenting.
Ja, men så här. Jo, men nu,
alltså, fattar du vad jag menar?
Nu höll jag på att gå härifrån. För jag kunde absolut inte... det var en jättebra fråga.
Ja.
Och då går jag härifrån när det är bra frågor. Nej, men nu förstår jag vad du menar. Men det är ju för att klipper du av dem... Alltså håret är ju fortfarande lika gammalt. Alltså det du har klippt.
Ah.
Så att om jag... så att du har...
Som jag
har
snaggat hela tiden så är det en ny säck och så har du en som kanske är...
För det är inte så att håret, alltså håret utanför hårroten är ju liksom död vävnad. Det står av keratin till stor del och innehåller även melanin. Vet ni vad melanin är?
Mm.
Det är det som gör att hudfärgen kan vara brun eller alltså färgämne.
Mm-hmm.
Som ger även i iris och ögonen.
Det är därför med link, det kommer det därifrån då?
Melanom, ja. För då är det sådana celler som blir cancer, malignt melanom, precis. Mm. Men melanin är ett färgämne och det skiftar ju lite hur mycket av det färgämnet vi har. Sen finns det även feomelanin som har en rödaktig ton som då
rödhåriga.
Ja. Okay. Men EU-melanin är det här bruna och det är det absolut vanligaste då.
Ja, nu jag tänkte ju så här att det startskottet var när det blupp, att det var precis. Som en liten växt.
Hallå! Ja,
Men det är ju hårroten.
Det är hårroten. Och man, sen så vad som händer utanför hårbotten stays utanför. Nej, men det får liksom inte, det är inget som återkopplas att nu är det här hårstrået 20 centimeter. Utan klipper vi det, då har det fortfarande sin livslängd.
Som en orkidé.
Som en orkidé.
Där har du ett rotsystem. Sen kommer ut nya. Ja. Och sen tappar de blommorna. Ja. Och sen kommer ut en ny.
Precis. Mm. Så att de liksom tar... De tar över. Det blir liksom en kedja som bara fortsätter.
Är det därför folk med dreadlocks bara kan tappa en dreadlock? Plopp.
Förmodligen. Eller för att det
är... Nej, det är bara för att, de, liksom, att det är mögel i dem.
Nej, jag vet inte.
Jag tror det.
Ja.
Kanske larver.
Jag tänker bara på Öland Roots här nu. Ja. Folk går runt och tappar dreadlocks.
Aha. Just det. Nej, men, men dreadlocks är ju liksom en, det är en ett avsnitt för sig. Ja. Nej,
men vad var vi nu då innan Nisse började filosofera ut?
Nej, det var inte filosofera. Det var ju faktiskt att jag hade
en genuin...
Nej, jag fattade inte riktigt.
Nej.
Ja. Och hårrötterna slutar producera melanin när vi blir äldre. Och då blir vi gråhåriga. Aha, eller vithåriga. Det är också genetiskt och det kan inträffa hos vissa tidigare, hos andra senare eller nästan aldrig.
Där har jag en fråga. Om grå, för jag har ju börjat få grått skägg. Och de hårtrådarna växer mycket snabbare.
Mm.
Det är bara, kan från ingenstans bara, så kommer det ut ett grått hårtråd.
Vad intressant.
Alltså jag bara, eller så är det att man ser, alltså, men det är,
har du mätt, jag menar inte med centimetermått, men har du sett att de är liksom längre?
Jag tycker att jag har ett nu som kommer från ingenstans.
Jo, men ibland får man ju också sådana äckliga grå hårstrån. Det kan ju även tjejer få som bara växer över en natt. Och så har man så här, det är så jävla äckligt. Typ flera centimeter långt hårstrå.
På huvudet?
Eller? Nej, typ någonstans. Det kan sitta vad som helst på kroppen.
Jaha, men lite så här som födelsemärk. Alltså
Fast inte med födelsemärke.
Man kan det få liksom bara på bröstet. Som
eller plötsligt från pannan så bara... Ja!
Det är så skryt att det växer ur pannan.
Det är så äckligt.
Det är grått, men ändå. Det är hår. Men, nej, jag vet inte. Ja, min dotter är inne, jag vet inte vad det är, jag vet inte om det är en fas, men hon har börjat så här, jag vet inte 17 vad det är, det oroar mig lite, och framförallt så gör det ont. Men hon så här, drar bort hårstrån från, jag har ett födelsemärke på ena armen som hon bara, får jag titta? Och så vill hon liksom dra bort det.
Det är fasen att hon börjar bli en kvinna, för det är fan det bästa kvinnan vet, att klämma pormaskar och rycka bort saker.
Ja, men någonting är det. Jag vet
det är inte.
Min mamma och stora syster, de liksom slogs om en som skulle klämma morfars pormaskar på ryggen.
Fy fan, vad äckligt.
Ja, det är därför jag älskar dig, för att det inte är så.
Sista.
Nej, men alltså, jag vet inte. Hon har liksom blivit nästan pappa snälla, och jag vill heller inte förvägra henne något. Nej. Eller ja, något måste man ju säga nej till. Men just den här grejen är jag så här, nej, men du har ju gjort det. Nej, men jag ska kolla om det har växt ut det till. Ja, men kolla då. Och sen så känner jag att det drar och liksom, så jag vet inte vad det är. Jag får snacka med henne istället för mer.
Men det är ju så, vissa tycker det där är skittillfredsställande. Mm.
Men var kommer det ifrån?
Men det är väl bara liksom någon grej.
Man kanske 9 år, var ska detta sluta?
Ja, du kommer inte ha mycket
år. Kommer liksom skära av min näsa nästa gång när jag sover. Ja, jag vet inte.
Det kommer sluta jättebra med Selma. Hon bara rycker bort dina... Det kanske är en fingervisning. Så här, pappa, jag ska inte skära bort den här så jag slipper jobba så här.
Kanske är det.
Ja,
ja, det får bli hennes julklapp.
Ja. Vi pausar håravfallet. Vi ska komma in lite på orsaker.
Ja, men lite, vi kan dela upp lite vilka sorter det finns.
Ja.
Och lite hur man kan tänka.
Ja.
Ja.
Men innan dess så tror jag att det är någon som ska gå till doktorn.
Åh.
Emily går till doktorn.
Yes, nu är jag hos doktorn.
Oj, jäklar, dörren stod öppen. Hej, men hej. Kom in.
Tack. Jo, Jesper, det är så här att för några avsnitt sen så pratade vi om ryggvärk.
Mm.
Och mestadels om ryggskott. Men just också lite om ryggvärk och vad som kunde vara farlig ryggvärk.
Ja.
Och då har jag börjat spinna vidare på det.
Åh,
För att så här... Du vet, jag slutade ju träna för jag fick ont i huvudet. Och nu har jag slutat springa, så nu är min huvudvärk bra. Det är ju tråkigt, men också bra.
Mm.
Och så tänkte jag så här, fan vad bra, jag kan ta promenader.
Ja.
Så jag går ut med hunden, tar lite längre promenader och korta.
Ja.
Det är också nytt för mig. Alltså du vet, sen jag fick en hund, så jag är inte van att ta promenader.
Nej.
Men grejen är att då har jag märkt att när jag tar de här promenaderna, då får jag skitont i benen, alltså i vaden och det går upp och strålar upp mot rumpan, mm, liksom, och jag blir helt krokig, alltså jag kan inte stretcha ut, eller du vet, det är som att jag är en liten liksom krokig gumma i benen.
Ja.
Ja, och jag har då börjat tänka på det här, att jag tror att det kommer från nedre delen av ryggen.
Aha.
Att jag har som, jag känner mig svag. Ja. Jag har någon, och jag har känt det förut när jag tränar också. Mm. Och nu när jag går känner jag så här, fan vad jobbigt det är att gå för min rygg längst ner.
Mm.
Och då blir jag ju orolig, eftersom vi pratade om olika typer av smärta i ryggen. Och det sitter längst ner liksom mot höfterna och så.
Jag
då liksom, då vill jag ju bara veta att så här, det inte är att det är cancer som liksom skriker i ryggen.
Ja. Det var inget bra att du blev orolig över avsnittet som, nej, vi pratade om.
Men
alltså,
också...
nu lät det som att du hade gjort något fel. Utan nej, mer jag tänker att jag förstår.
För jag tror också att ganska många som lyssnar kan bli så här, oj, hur är egentligen med ryggvärk när det gör ont? Liksom, alltså, förstår du?
Jag förstår. Och frågan är då, om vi börjar med det du beskriver, att du känner dig krampad i benen och liksom får ont. Och du...
Det är som att det drar och lite som att jag känner mig infekterad i rumpan och ner i benen.
Inflammerad. Alltså...
Ja, det känns som en inflammation,
ja,
fast liksom så jävla på så stort område. Liksom.
Men försvinner, hur liksom, nej, är det något du går och lägger dig med, vaknar med?
Ja, jag
med?
Har det typ en vecka.
Och sen går det över?
Ja, det gick över. Nu har det kommit igen. Men idag känns det lite bättre.
Mm.
Benen känns bättre, men jag känner fortfarande här bak i ryggen när jag går. Att så här, fan, det känns som det är belastat på något vis.
Liksom. Och belastat är det ju, men att någonting reagerar på...
Ja, någonting reagerar på när jag är ute och rör mig.
Mm. Vad är det för skor?
Ja, men det började när jag fick ett par nya skor av Nisse.
Ja.
Så slutade jag använda dem. Och nu använder jag bara ett par så här joggingskor som jag brukar kunna springa i.
Ja.
Men det kommer med dem med liksom.
Är de joggingskorna, är de liksom bra för dig? Alltså utprovade,
nej,
och sådana saker?
De är köpt över internet.
De är köpt över internet.
Så ingenting är provat?
Nej.
Liksom.
Jag förstår. För oftast, alltså när du visar det här, liksom, för det kan vara rätt bra information, att så här, lite nonverbal kommunikation. Men när du visade och beskrev dina symptom, så tog du liksom från fotleden nerifrån och drog upp.
Mm.
När du sa att du var som en krampaktig gumma och sånt där.
Mm.
Och det är väl inte typiskt för något som är ryggutlöst, liksom, om man säger så. Man kan ju ha ofarlig ryggvärk men med ischiaspåverkan. Alltså vill säga att det trycker på en nerv som då går ner i benet.
Mm.
Men det låter inte så.
Inte?
Nej.
För att jag tycker det ändå känns som... Om jag själv försöker komma på var det kommer från, då känns det som att det kommer från ryggen. Men...
Ja, du kan ju ha en smärta som kommer från ryggen som kan bero på liksom att du kanske sitter mycket. Ryggen blir ofta krum. När du, alltså en dålig ergonomi.
Mm.
Så det kan ju vara att du känner av från ryggen och från benen när du går. Att det liksom sammanfaller. Att inte ha med varandra att göra, förutom att det sitter på samma kropp.
Mm.
Men sen är det rätt vanligt just när man promenerar. Går du snabbt eller går du liksom makligt? Eller?
Jag kan tänka mig att jag går lite stressigt.
Mm.
Lite snabbt.
Mm.
Hallå, jag sitter här ute och hör vad ni pratar om. Emily går ganska snabbt, skulle jag vilja påstå.
Ah, var det Nisse? Ja, Nisse sitter i väntrummet.
Ja, han följer alltid med.
Just det, han hör väldigt bra, Nisse.
Ja,
eller så har vi jättedåliga dörrar.
Kar, han kan, han har allt.
Nej, ingenting, Nisse. Gå hem.
Nisse, det är lugnt.
Gå hem.
Ja, nej. Nej, men... Nej, nu fick jag dåligt samvete.
Ja.
Det här roleplayet är för verkligt. Nej,
förlåt Nisse.
Hur som helst så nej, men jag tror att det kan vara så, man kan ju, alltså, när man börjar med något som, alltså, så är det ju, och ju äldre man blir, alltså i linjärt kan man säga så, desto mer reagerar kroppen vid ändrade förutsättningar, alltså ändrade aktiviteter.
Ja, och det är det jag har tänkt på också, om jag liksom måste säga, vilket jag måste bli så här, fy fan vad vidrigt, för nu känns det som att jag börjar bli en gammal kärring som bara, gud, jag har ont i benen, jag har ont i nacken. nacken, jag har ont i tänderna. Är det ja, det?
Nej,
är det det
nej, jag menar inte att så här, du är gammal och det är därför har ont. Men okay. Däremot så när man börjar med nya grejer, och där kan ju vara, det behöver inte vara att man börjar springa en mara 2 gånger i veckan för att kroppen ska reagera på att nu har det hänt någonting. Man kan ofta få muskelfästesinflammationer och det är väldigt vanligt att liksom en 40-åring får för sig att så här, nu har jag köpt gymkort, nyårslöfte, nu jäklar ska jag börja träna, och så kör man axlar för att det är fint att ha axelmuskulatur och armar, och så får man inflammation i axeln,
ja,
just för att man inte har trappat upp. Det är ju en sak, men sen kan det ju till och med vara så att börjar man liksom gå regelbundna promenader från att kanske inte ha gjort det,
ja,
har du det varit mycket hemma innan, alltså, ja. Och så, då kan ju faktiskt din kropp reagera på det.
För det kan vara
inte
det.
Att det är något farligt för nej. Den sakens skull, men att nu frågar jag om skorna, för det är otroligt viktigt att, eller för vissa är det viktigare att man kanske har en sko som har rätt uppbyggnad vid hålfoten. Det finns de som är plattfot, det finns de som har ett jättestort eller liksom högt fotvalv, och sen lite hur ens gångmönster är. Så att det skulle kunna vara en bra sak att göra, liksom att se över. Inte att du ska köpa några ortopediska skor för 10 000 kronor.
Nej, men jag kan pröva med något litet inlägg, eller?
I alla fall, liksom, se över vad du har för skor när du använder dem. Men sen kan jag tro att det här med ryggen skulle nog kunna ha att göra med ergonomi. Att du, jag vet att du pluggar, sitter mycket vid datorn. Alltså, som vi gör, att vi sitter dåligt och då liksom reagerar ryggen när vi är upprätta och använder den på rätt sätt.
Mm.
Där är ju våra vänner, fysioterapeuterna, sjukgymnasterna, fenomenala. Just på att se hur är ditt gångmönster, finns det någon asymmetri och finns det någonting du kan göra för att komma till rätta med det? Där är det oftast träna rygg. Det är en sån, just ryggträning är ju sånt man inte prioriterar på gymmet, för att ofta utan det är något man glömmer, utan man kör biceps och liksom bröst och sådana saker. Nu kanske jag pratar ur ett manligt perspektiv, så, men där är det jätteviktigt att också träna baksidan och framförallt ländryggen och de grejerna.
Okej.
Jag får absolut inte någon tanke att det här skulle stå för något farligt.
Nej,
för när vi pratar om farlig smärta, då är det ju den smärtan som liksom ökar. Det går inte över efter en vecka och sen kommer tillbaka nästa gång du tar en promenad.
Okej.
Det lovar jag dig.
Okej, ja, men bra. Tack så mycket, och jag ska kolla upp mina skor och bara tänka att jag får ta det lite lugnare.
Ja, och gå till en sjukgymnast, fysioterapeut.
Ja, det ska jag. Jag har bokat in det faktiskt.
Toppen. Ja. Vad snabb du var. Ja.
Tack, jag hoppas det. Okej, hej älskling, nu är jag klar.
Hej.
Fy fan vad.
Det var sista gången det går.
Hallå, när jag hade min värsta patient någonsin. Emily heter hon.
Vi kan ta en bumper där. Vi tar en bumper. Vi tar
annars då?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi är tillbaks inne i detta luggarnas katedral. Men, ja, du har varit inne och kollat. Jag är så glad. Det är så glad för att jag, när inte Jesper kan svara så fint på frågor, så kan Emily ibland fråga mig så jag tror att det är någon fara. Och det tror jag absolut inte. Men jag kan inte säga så här, varför tror jag inte att det är någon fara? Där tar min kunskap slut. Oh. Att jag tycker det är härligt att lyssna på er prata. Mm.
Men det fina är att då ringer du mig. Mm. Och så blir jag så, Nissa, han brukar inte ringa så ofta. Måste ha någon pengar eller något. Nej, men när man säger hej, jag ringer inte för min räkning. Har du tid? Här är Emily. Alltså så, har hänt. Vilket jag tycker är så, det är så fint.
Då är det också en diskussion innan. Så bara, nu kommer jag ringa Jesper. Nej, så har jag inte. Och sen blir det så här, nu gör, så kommer jag överens och så gör vi det.
Men, och det har jag ju faktiskt sagt i och med, eller jag har ju verkligen sagt det, att det, nu är det så. Mm. Det är 100% okej. Okay.
Och om du vill gå och få ett skratt någon gång så kan jag fixa halva priset.
Jag trodde aldrig du skulle fråga. När?
Ikväll. Hörrni, vi var ju på ett väldigt seriöst ämne. Och du vet, innan jag var mer rädd för att tappa håren döden. Det var ju då inte krydda. Men det kommer tvåa på listan. Håravfall.
Mm. Ja, men håravfall. Och det finns ju lite olika sorter. Vi kan ju börja med den här typiska manliga håravfallet. Ja. Det är ju testosteronberoende och hårsäckarnas känslighet för testosteron. Mm. Det vill säga, och där är också genetik. Vissa har känsligare hårsäckar för testosteron och då har man en tidigare manligt androgent håravfall.
Mm, och det kan jag säga en sak som har haft Tinder.
Ja.
Att om man har åldersspannet, alltså det är en stor skillnad efter 30 på killar. Då är nästan, alltså då känns det som att 70% har tappat håret.
Ja. Men jag
kryddar lite. Men så att ni killar behöver inte känna er så ensamma.
Nej,
i alla fall.
Jag är 40 bast, jag har mycket hår på ut. Hinder i Turkiet, tvärtom. Där har alla över 30 var full kalufs. Då har de varit och fixat plugs.
Ja, så det sitter ihop med liksom, det är, ögonbrynen är liksom ihop med pannhåret eller? Ja. Att hårfästet är liksom här nere. Ja.
Ja, det är många som gör hairplug som sätter det lite långt ner ibland. Det är en smaksak. Ja. Jag ska inte döma, för snart sitter jag där i Ankara.
Det är så lätt att, just när man pratar om manligt hårfall. Och, mina vikar, de kryper upp. Ja. Samtidigt så, ja, men jag tror vi har pratat om det när jag facetimar och lutar huvudet bak så får jag, då ser jag ut som Dr. Phil.
Ja. Framförallt i ansiktet.
Framförallt mustaschen. Nej men så, och jag vet inte hur jag hade förhållit mig eller om jag hade varit så cool om jag hade haft håravfall liksom mitt på huvudet och fått en sån krans.
Nej.
Samtidigt så hoppas jag att jag hade levt som jag lär och accepterat det. Och så här, mitt kapital har aldrig varit utseende.
Nej.
Alltså jag var alltid kortast och alltid, jag var tvungen att utveckla andra sidor. Så att, vilket skyddar mig från det.
Du har ett otroligt utseende. Nej, men. Ja, men det har du verkligen. Ditt kapital är också utseende.
Jag har aldrig upplevt
insida
det som.
Nej,
men jag har aldrig känt det så.
Nej, jag förstår.
Vilket jag tycker är rätt skönt. Alltså,
ja, det
så.
Jag.
En av de vackraste ryggar jag sett.
Ja.
Nej, men
så. Nej, men och därför tror jag att hade jag byggt upp min identitet under högstadiet att det här är snygg Jesper med par. Pars hade jag i och för sig. Men då hade det nog varit ett större fall.
Mm. Jag är ju tvärtom.
Så kan jag tänka.
Jag har ju bara utseende och ingen personlighet.
Nej, Emily, du har fortfarande bara hår. Nej.
Men okej, då har vi alltså det klassiska manliga håravfallet som även drabbar kvinnor.
Som även kan drabba kvinnor.
Ja.
Och det är ju ganska sällsynt liksom. Men det blir ju oftare ett väldigt större, det är jobbigare.
Ja.
Tror jag generellt.
Jag tror att man sticker ut mycket mer än
men såklart.
En man som tappar. Det är såklart.
Och det
såklart.
Är också faktiskt väldigt vanligt.
Ja, ja, men jag läste någon siffra som var uppåt 10%. Men jag vet inte om det stämmer. Så jag förhåller mig lite.
Nej, för eftersom jag är väldigt intresserad av det här med håravfall.
Ja.
Eller liksom, då brukar jag ofta se kvinnor som faktiskt har väldigt glest.
Mm.
I hårbotten. Alltså de kan ha mycket hår som jag, men att det ändå är glest i hårbotten.
Att man ser liksom hårbotten.
Ja, exakt. Och jag precis. Tänker också att det kan ha med liksom om man har mycket mjäll och grejer, att huden inte andas.
Nej, Mjäll påverkar liksom inte håret. Däremot så här, om vi tar det här kvinnliga håravfallet, så var det just 10, nu kollade jag upp igen för att jag tyckte att det lät så mycket. Där har du en genetisk komponent som gör just det här med hårsäckarnas känslighet för testosteron. För det är ju så att testosteron har ju även kvinnor. Det är ett väldigt viktigt hormon. Mindre viktigt än hos män. Men som också liksom skapar sexlust och sådana saker. Så det har viktiga funktioner. Mm. Sen finns ju också tillfällen då en kvinna kan producera lite mer testosteron. Till exempel vid PCOS tror jag, där polycystiskt ovarial syndrom och lite sånt.
Det hade vi en fråga om en gång.
Det hade vi nog en fråga om.
Det var en lyssnare som skickade in. Och...
Men framförallt så är det liksom känsligheten för testosteron, även hos kvinnor då, som kan vara ökad. Just det här hormonella håravfallet är ju, dels jag menar, är du kvinna och får gles behåring, så kan man ju titta på hormoner och sådana saker och kanske se det. Oftast finns det ju andra tecken till att man har hormonella rubbningar i kroppen då. Och hos män, antingen go with the flow, raka av dig allt eller så. Det finns ju sådana här Rogaine och sådana saker som du kan...
Det sprutas på i badrummet här hemma, kan jag säga.
Gör det? Gör det?
Jag trodde bara du hade gjort det en gång.
Nej, den åker med på turné. Den är nästan så här.
Fan vad coolt, vad duktig det är.
Ja. Hur länge har du använt det, Nisse?
En månad.
En månad?
Jaha.
Varje dag?
Ja, jag har glömt att göra det idag bara för
det. Vad kostar det?
Men, fan vad duktigt.
500 spänn för typ 3 flaskor.
Och hur länge räcker det?
Jag vet inte. Jag har ju
säkert en månad.
Jag använder en flaska typ.
Mm-hmm, det är för att du inte gör varje dag.
En månad. Jo, man ska bara fem, alltså, det beror ju på hur mycket. Jag har ju bara en yta. Alltså, man ska ju bara ta där man har ett begynnande håravfall.
Mm-hmm.
Så det, jag ska inte ta hela huvudet. Liksom. Utan jag kör där, där vikarna... Där, det, begynnande Mariekexet. Det är, det är att få en sån liten strut blup, blup, i fronten. Den är jag rädd för. Så att, ja, men det är, jag skrattar åt mig själv lite. Så, så där. Pju, pju, pju.
Ändå hej, jag heter Nisse och jag är Rogaine-användare.
Hej, Nisse. Fast det här är något annat. Jag kommer ihåg när jag och Emily gick in på apoteket och jag inte så här viskade utan jag sa högt. Alltså att jag ändå stod för att jag köpte produkten. Det var också stort för mig.
Ja. Man kan använda det. Det bromsar upp det här androgena håravfallet. Så fort du slutar så
tar det vid.
Man
kan bromsa upp hårsäckarnas död eller vad man ska säga, inaktivitet. Men den måste fortsätta dagligen. Så fort du slutar.
Det är som att man lägger in håret på IVA.
Pull the plug.
Ja.
Nej, men, och så är det även med tablettbehandling. Så finns det ju medicin som man använder egentligen eller för prostatahyperplasi, alltså förstorad prostata, som också är testosteronberoende, som sänker tillgängligt testosteron i kroppen.
Mm-hmm.
Men det är också så att så fort du slutar äta den medicinen så börjar det liksom direkt. Och där har du ju också risken, alltså jag skulle inte vilja mecka med mina testosteronnivåer om man säger så.
Nej, det är det sista jag vill göra också.
Så det blir mycket liksom onaturliga grejer.
Ja, utan är det så att, och så får man ju verkligen känna, och det är därför jag kan liksom inte uttala, förutom att jag har mina vikar och har väl accepterat dem på något sätt, men annars så kan jag liksom inte säga vad folk ska, hur folk vill se ut eller vad folk ska vara rädda för. Nej. För det är inte mitt, det har jag inget fog för. Men jag brukar dels säga go with the flow. Kan man känna att man inte kan gå med the flow och livet och så, då är hårtransplantation liksom det bästa. Apropå Turkiet eller vad man gör.
Det är ju verkligen, jag kan verkligen fatta den grejen.
Mm. Och så. Det kan ju kosta en del, men jag tror att hellre det än att lägga pengar på annat. Kanske.
Ja, alltså det är ju upp till var.
Om man kan.
Så det är alltid upp till var och en. Mm.
Smart sagt, hörni.
Ja.
Och jag är för slö för att jag tar tag i det. Så jag vet att jag kommer ju se ut som Ron Jeremy till slut i huvudet. Det är inte med mig.
Ja, men se fram emot det. Mm. Se fram emot det. Då ska vi ta mycket selfies, du och jag.
Ja.
Ja. nej, men det är det manliga håravfallet. Sen har vi det här telogena håravfallet som oftast... Telogen, det är ju den här telogena fasen i hårsäckens cykel. Och telogen betyder vilande fasen.
Mm.
När håret har växt ut, det kommer ingen försörjning till hårroten längre utan den liksom lämnas åt sitt eget öde. håret, det, just det hårstrået kommer lossna sen vid borstningen. Ja, men det är lite sorgligt. Men samtidigt så kommer det ju, samtidigt som det här händer så är ju andra hårsäckar i liksom den anagena fasen, så att på så sätt det är livet, ja, det livet och döden, hörni.
Ja,
men telogent håravfall, det var ju 85% av hårsäckarna som är i den anagena tillväxtfasen, ungefär hela tiden. 15% i vilande fasen, telogena fasen. Ibland så blir det en förskjutning så att plötsligt så går, är väldigt många procent av hårsäckarna i den telogena fasen. Det vill säga att du plötsligt får håravfall, du får ett ökat håravfall och du får inte lika mycket tillväxt.
Mm.
Och det kallar vi för diffust håravfall eller telogent håravfall.
Och det kan vara både kvinnor och män.
Både kvinnor och män, men det är så pass att det är oftast, nu pratar jag ur min egen erfarenhet på mitt jobb och de patienter jag träffar, så är det kvinnor som kommer med att så här, jag har borstat håret och det lossnar så mycket. Och när jag duschar så ligger det i silen vid duschen jättemycket. Och så den här skräcken i ögonen. Jag har nog aldrig, jag har träffat många sådana patienter, många sådana kvinnor. Jag förstår verkligen rädslan. För att man tänker att om det här fortsätter lossna så här så kommer jag vara helt flint imorgon. Och det är såklart en skrämmande tanke. Ta det lugnt. Diffust håravfall, telogent håravfall, det blir aldrig skalligt. Det kan vara så här nämligen att efter vissa händelser, efter några månader, efter till exempel förlossning, det kan vara en infektion med feber, alltså typ en influensa. Vad kan det mer vara? Psykisk stress, intensiv akut psykisk stress. Då är det någonting som händer som gör att de här hårsäckarna försätts i telogena fasen. Så det brukar vara så där 2-4 månader efter någonting.
Ja, jag fattar vad du vill komma till.
Ja, för du pratade ju om covid.
Ja, exakt.
Då kan vi ta dig som exempel. Hade du haft covid eller någon infektion? Kommer du ihåg det?
Ja, jag hade haft covid.
Och sen, hur lång tid efter började du tappa håret?
Men grejen är, jag vet inte, men ganska direkt efter.
Ganska
jag.
Direkt efter.
Det var nog ganska mycket med det och liksom.
För jag tror att covid, alltså det vanligaste är just influensa, är en sån klassiker, för att man blir väldigt sjuk av influensa.
Mm.
Men samtidigt så vet jag att covid betedde sig väldigt märkligt som virus, och det kom många effekter som kunde sitta i länge med hög puls och alltså så.
Mm.
Så jag tror definitivt att covid kunde ha utlöst det här, den här telogena håravfallet.
Mm.
För det är nämligen så här, det här är så viktigt att ni som lyssnar vet, det är om vi har det här diffusa håravfallet som du hade, alltså inte att det kliar en massa eller gör ont i hårbotten, utan bara det här i borsten så kommer det mer hår än vad man är van vid. Det brukar återhämta sig efter så här 3-6 månader. Då går de här hårsäckarna in i den tillväxtfasen igen.
Men det är ju bra.
Ja.
Det är bara att jag kämpade så jävla mycket och är så säker på att det var min MSM och rosmarinvattnet.
Ja, nej, men, och jag,
det kan ju vara det också, man vet inte.
Jag vet inte, men det är en viktig sak i alla fall. Det som är viktigt när det man provar något mot något, så ska man alltid ha i huvudet att många saker läker av sig själva också.
Mm.
Det är mer bara, framförallt om det har med kostsamma behandlingar och något man köper. Så att man är lite lagom kritisk själv. Och tänker absolut. Också att de flesta sakerna i kroppen blir ju bättre av sig själv. Läker.
Precis, för det där har jag också sett på andra vänner. Att de har tappat skitmycket hår. Sen har de fått ganska mycket hår tillbaks.
Mm.
Till och med kanske mer hår ibland tillbaks.
Ja, men precis.
Så det är ju jättefint att det funkar så. Då kan man ju andas ut på sätt och vis.
Men skulle du komma mitt till mig då och sökorsak håravfall, så skulle jag säga och så ser jag att det är jätterodnat i din hårbotten.
Mm.
Då är det ju ofta mer fläckvis håravfall. Ja. Men att det är eksematöst, alltså irriterat och inflammerat och kliar och ser liksom infekterat ut till och med. Det kan vara svamp.
Det har jag haft också.
Då måste man ju behandla det helt enkelt. Och sen har vi den här alopecia areata.
Just frågan.
Ja.
Håkan Södergren gjorde en känd i Sverige. Gamla hockeyspelaren.
Och det var hela, eller rakade han sig?
Jag vet inte, men det var ju så att han hade jättetjockt fint hår. Tappade liksom allting, han rakade väl. Och sen bara var han ju helt kal. Så bara växer ut en sån perfekt snutlåda. Alltså en sån bankråna skägg. Så han hade, eller har ju skägg. Jag vet inte om han har det nu. Men det var så här, det var som att jag kände en sorg. För jag visste hur en cool hockeyspelare såg ut. Och så var det som att han liksom blev sjuk.
Ja, precis.
När man var liten.
Ja, men det blir en väldig skillnad. Jag känner också personer med den här sjukdomen. Eller känner och känner, men ja, bekant. Och det är ju sjukt. Vilken... Hår gör ju så jävla mycket. Så det blir väldigt identitets... Alltså jag förstår att det blir ett otroligt identitetssökande om... Liksom med det där.
Ja, men så är det. Och Jada Pinkett Smith har ju alopecia totalis, tror jag. Eller jag vet inte. För det kan vara så. Areata betyder ju liksom ett område. Då är det fläckvis.
För det var jag hade en lärare som hade liksom... Han såg ut som en schweizerost. Ja. Huvudet. Och så här, sen kan det växa tillbaka. Så det gjorde det efter ett tag.
Det kan göra det. Så här, när det gäller just de här alopecia, areata och totalis. Så är... Det är liksom normal hud under eller hårbotten, så det ska inte vara rodnat eller inflammerat, utan det är liksom bara en kal fläck. Man vet inte riktigt exakt vad som händer. Man tror och är ganska övertygad om att det är en autoimmun process av någon anledning, precis som diabetes typ 1 eller reumatism. Alltså autoimmunt, kroppen producerar antikroppar av någon anledning mot hårsäckar eller hår, ja, och så. Och därför så vet man inte, alltså det finns inte egentligen några behandlingar som är så där jätteeffektiva, utan men däremot så provar man oftast med starka kortisonlösningar och sånt, men man vet inte riktigt om det är...
Men som Jada Pink, vad heter hon?
Pinkett Smith.
Skulle hon bara från en dag till en annan kunna få tillbaka sitt hår?
Ja, men det tror jag. Nu är jag ju dålig, men vid alopecia areata, den här fläckvisa, så kan det komma tillbaka, men det kan dröja väldigt lång tid.
Jag har en kompis som får, alltså det händer vid stress, får han fläckar.
Ja, vad intressant. Och då tänker jag då att stressen aktiverar någon form av, alltså immunförsvaret då, som skjuter lite snett då. Så. Men det är väldigt sällan jag ser det, utan oftast så är det just du, Emily, som kommer efter, alltså just och är rädd. Och då gäller det någonstans att dels också, för det finns ju så här, får du en sköldkörtelrubbning så kan du vid insjuknandet också få det här diffusa håravfallet. Men det är ju väldigt sällan som det är bara det som är symptom på en sköldkörtelrubbning. Men skulle du kommit då, så skulle jag absolut tagit ett blodstatus och sköldkörtelprov. Bara så att vi har det i världen.
Ja,
men jag skulle nog säga så där att jag tror att det här är oförändrat. Eller normala världen, med tanke på att du mår så normalt annars. Och så. Ja, det är väl det.
Ja, det. Jag gjorde lite tecken så här. Vi ska behöva
snurra av.
Det är som att jag...
snurra av.
Jag är alltid så talanglös i att tolka det. Jag bara, Nisse, du snurrar med handen i...
Nej, men det jag tänkte fråga. Är det någonting mer du vill tillägga, eller känner du att vi har avverkat detta ämne?
Jag vet inte. Det jag vill säga är att man är alltid välkommen, men det kan vara bra att lyssna och komma ihåg det jag sagt om det här med diffusa håravfallet, och att det för det mesta alltid är lugnt. Ja, och att det finns orsaker. Tänk, har jag haft en infektion 3 månader sedan?
Eller stress.
Lite så. Ja, eller stress eller sådana saker.
Så men vad bra. Ja. Vi kommer kasta oss direkt in till det som vi inte hade förra veckan, men som nu är tillbaks. Det jag egentligen tycker är roligast. Får man säga så?
Det är klart.
Lyssnarnas frågor.
Ja, det är ju...
Det är dags för lyssnarfrågor. Vi tar en liten bumper. Är jag sjuk? Emily Uggla.
Ja.
Ska du ta och börja då? Med en fråga.
Yes, då börjar vi med den här då, från en annan.
Ha kul.
Yes. Hej, precis som alla andra så måste jag säga att jag älskar podden. Lär mig så mycket och den är mycket underhållande att lyssna på. Nu till min fråga. Jag fick hem ett brev häromdagen från en infektionsläkare där det stod att det har kommit fram att min mor hade hepatit B, gulsot, strax innan min födsel. Jag har ingen kontakt med min mamma. Jag är 56 år gammal. Aldrig haft några som helst hälsoproblem. Men uppmanas jag att gå och att testa mig. Är det så att jag kan ha haft hepatit B hela mitt liv utan att veta om detta? Jag har även fött 3 barn. Är det så att de även kan ha blivit smittade? Testas man inte för hepatit B innan en förlossning? Tack för en härlig podd. Shit, vilken fråga.
Ja, men, och som leder till många frågor också. Tack så jättemycket för frågan. Ja.
Vilken livsomvälvande, eller vilket brev att få.
Den som 56.
Shit, jag fattar att hon blir ställd.
Jag förstår det, men först och främst ska jag säga, ingen panik eller liksom, det är inget farligt, utan mer, det är klart ska ta de där proverna, för då kan man se, dels tittar man ju på antikroppar och ser om man har liksom antikroppar som tyder på att man har haft infektionen och den är genomläkt, så att säga. Men det är någonting skumt med...
Det brevet.
Ja.
Vad då?
Nej, men...
Efter 56 år, tänker jag.
56 år, då kanske... Ja, den här brevskrivans mamma lever, kanske sökt vård någonstans. De har inte haft någon kontakt.
Fast det stod ju ändå att hon hade hepatit innan hon födde henne.
Hur vet man det?
Ja, hur fan?
Det är det. För att, ja, alltså, journaler från liksom 56 år sedan, de är inte lättillgängliga. Utan Nej. Det ligger i något skyddsrum på sjukhus, alltså så, landstingens gamla arkiv.
Mm.
Och så att det, jag undrar så flundran alltså, hur det där gick till.
Ja, alltså, men jag är ingen läkare, men det enda du kan göra är att ta proven.
Mm.
Ja, nej men, jo men precis, och det var det jag menade, att så här, det är ingen fara, och du mår ju så bra som du gör.
Mm.
Det är inget gör dig sjukare än vad du känner dig idag.
Ja, men, och gulsot, alltså, är det bandskrönare, eller blir du inte typ gul?
Ja, alltså gulsot.
Med ögonvitorna.
Gulsot är ju ett symptom.
Mm.
Det vill säga att du får höga halter av ett ämne som heter bilirubin i blodet.
Mm. Jag förväxlar med bandet fenerubin.
Precis, långa bollar på Bengt.
Mm.
Japp. Nej, vanligt misstag att förväxla faktiskt. Jobbar med det hela tiden. Nej, men alltså bilirubin, och det bilirubin är en produkt från när våra blodkroppar bryts ner. Alltså i den normala omsättningen. Oftast i mjälten så bryts det ner hemoglobinet och blir bilirubin. Och som sedan tas om hand om av levern. Det vill säga det sätts till en liten molekyl i levern och sen går ut med gallan.
Mm.
Det är hur bilirubin. Du kan få gulsot, det vill säga höga bilirubinvärden, vilket gör att du blir gul i över en viss gräns. Så kan man se det på huden, man kan se det på ögonvitorna, man kan se det på naglarna.
Mm.
Och där kan det ju vara så att orsaken till gulsot, att du har höga bilirubinnivåer, det är för att levern inte fungerar som den ska.
Nej.
Som när man har hepatit. Hepatit är egentligen inflammerad lever.
Ja.
Ja, jag tänkte att det är en ganska allvarlig sjukdom.
Det är en ganska allvarlig sjukdom.
Så kan man då leva med den i 56 år utan symptom?
Du kan ju liksom läka ut den och klara av den, och sen har du ju kvar antikroppar och så funkar levern. Levern är ett ganska bra organ. Det har ganska mycket, vad ska man säga, buffert i sin funktion.
Mm.
Skadas levern så kan den liksom återhämta sig ganska bra.
Men den växer till sig, gör inte det?
Precis, man kan liksom donera en viss... Alltså man kan transplantera lever, så kan man sätta dit en liten bit och så liksom växer den till och får en väldigt bra funktion.
Alltså, levern är det jävla coolt. Superhjälte levern.
Ja.
Så den ska man vara snäll och...
Så länge man liksom inte håller på att mucka mer än med alkohol eller andra levertoxiska. Nej, inte så. Alltså,
socker.
Socker, då kan du få förfettad lever.
Ja, det är
som en del av... Men ja.
jag har varit inne där förut och du har sagt nej då också. Så jag bara tänker, jag testar det igen.
Mm.
Ja, nej på socker. Nej, men alltså... så är det ju, diabetes och metabola syndrom och sånt där är ju dåligt för levern. Men gulsot behöver man inte utveckla eller ha, utan gulsot är ett det behöver inte ens vara fel på levern, utan det kan vara något att man har en ökad nedbrytning av blodkroppar eller att det är ett stopp efter levern, alltså en gallsten som sitter i vägen så att backar upp som ett avlopp, så får vi höga bilirubinnivåer och gulsot. Och sen mäter man ju det i blodet.
Och men, hur stor chansen att risken att det smittar sitt barn som...
Oh, svår fråga. Alltså det här screenas ju gravida för
även HIV. Lite som HIV liksom.
Ja, men absolut. Det är blodburen smitta.
Och det gjorde
ja.
Man för 56 år sedan.
Nej.
Alltså 1977.
När jag var liten.
Nej, 67, förlåt.
När jag föddes, då testades inte mammorna. Alltså inte för HIV i alla fall, för det fanns
ju. Fanns ju inte då, så det är inte så.
Men jag tror inte de gjorde det för hepatit. Gjorde de verkligen det?
Jag har ingen aning.
Jag kommer sätta ner foten här så att vi kan gå vidare. Som Jesper sa, det enda du kan göra är att gå och ta proverna.
Ja, och som sagt, du mår ju så bra som du gör. Sen fanns det väldigt många frågor. Så skriv gärna in och berätta hur det har gått. För jag blev väldigt nyfiken på hur det här ens hände. Tack så jättemycket för frågan.
Tack.
Kommer jag med en liten frågelåga då? Hej och tack för en superintressant podd. Jag läser till sjuksköterska och det är kul när jag förstår mycket av begreppen. Ja, tänk den som gjorde det, hörru. Fick hormonkänslig bröstcancer när jag var 36 år gammal. Vilket gör att jag medicineras med tamoxifen 10 år och får ta Soladex 5 år. Ja. Nu är jag försatt i klimakteriet. Nu till min fråga. Vad händer när jag slutar medicineringen? Kommer det gå tillbaka som vanligt och att jag sedan får övergångsbesvär ytterligare en gång? Har det gått? Hälsningar Alexandra. Jag fattar inte riktigt. Är det jag som är dålig på? Hon är försatt i klimakteriet.
Ja.
Hennes fråga. Vad händer när jag slutar med medicineringen? Kommer det gå tillbaka som vanligt?
Det är väl det hon bara undrar. Vad händer när hon slutar med
Men det är så här, en hormonkänslig bröstcancer, då är det östrogen som är hormonet i fråga. Och då vill man påverka och sänka nivåerna av liksom östrogen och östrogenets påverkan för att hålla nere cancerutveckling och risken för återfall i cancersjukdom då. Ett normalt klimakterie handlar ju om att östrogenproduktionen går ner och liksom för gott, kan man säga, hos den normala kvinnan. Och då undrar Alexandra om hon nu är hon försatt till, jag tror det var din mage. Nej, men det gör då att man oavsett ålder sänker östrogenet, vilket gör att man hamnar i klimakteriet. Och då är frågan, när hon slutar med tamoxifen, kommer hon få tillbaka sin östrogenproduktion och liksom sin reproduktiva förmåga? Så här, tamoxifen påverkar östrogenreceptorer, det vill säga att östrogenet som producerar sig i äggstockarna får inte någon effekt. Alltså det östrogenet blockeras effekten, påverkan på cellerna. Så lite beroende på hur gammal man är när man påbörjar behandlingen och hur gammal man är när liksom klimakteriet skulle komma egentligen, så misstänker jag, nu är jag inte 100% säker, utan det här är en så kallad killgissning deluxe, läkargissning, att du har östrogenproduktionen kvar, och när du inte äter medicinen så kan den kan östrogenet ha samma effekt som den har haft innan.
Okej.
Det som är besvärligt är att försättas i ett klimakterie, det är ju alla symptom som kommer, värmevallningar, sömnsvårigheter och så. Så att det ska man bli av med. Och är man inte liksom så, alltså börjar man med det här när man är, eller när en kvinna är 40 år och sen slutar när hon är 50. När du är 50.
Ja, då har hon ju gått igenom klimakteriet.
Troligt, ja men precis. Antagligen. Så tänker jag. Men sen läser jag, var tvungen att läsa lite här. Samtidigt så finns det en risk att bli gravid samtidigt som man äter tamoxifen. Så att liksom reproduktionsapparaten ligger i lite vila, kan man säga. Ja. Men sen ska du komma tillbaka. Och har jag fel så skriv till mig. Någon som är expert.
Bra.
Okay.
Ska vi ta en sista, Emily?
Ja, det blir väl den där ljudfrågan.
Ljudfrågan!
Tjena gänget. Tack för en bra podd. Jag har en fråga angående vattkoppor.
Min dotter är 11 och jag är inte säker på att hon har haft vattkoppor än. En gång när hon var liten fick hon blåsor och då var det nära vid händerna. Jag trodde att det var vattkoppor, men efter ett tag när de försvann så blev hennes stortånaglar svarta och de ramlade av. På förskolan sa de att hon inte hade klämt sig eller någonting. Så jag googlade lite grann och ser att det kan vara att hon har haft hustblåsor och att därför naglarna ramlade av. Hur gör jag nu då? Går det att vaccinera sig mot vattkoppor? Kan man kolla på något sätt om man har haft det? För det är väl inte jättebra att få vattkoppor när man har blivit lite äldre sen, tänker tonår eller när hon är vuxen. Men jag hoppas att jag kan få ett bra svar på det här. Och ha det så bra. Tjingeling!
Tackar!
Tjingeling!
Tjingeling!
Lisa!
Ja.
Vad roligt. Nu, ja. Ja, det är alltså frågan. Höstblåser, de här blåsarna som var innan. Och Lisa vet inte om hennes 11-åriga dotter har haft vattkoppor eller inte. Mm. Vattkoppor sprider ju ofta ut sig på hela kroppen, följer ett klassiskt förlopp. Det är ofta lite feber innan och så. Och det blir blåsor som sen blir lite smetiga och sen när de har torkat in.
Nej, men det var bara smetiga blåsor.
Jag förstår. Inte var, utan mer att det är, ja, vätska. Och så. Det finns inget som kan göra det bättre, eller hur?
Nej.
Det är fan tur att det är bara barn som får det nästan. Tänk om vi vuxna skulle gå runt för det.
Vattkoppor.
Det var det som var
vi får ju herpes. Nu. Eller vi och vi.
Jo, men det är ju bara på
eller hur, gänget? Vi får ju herpes på munnen.
Jo, men det är inte så att vi går runt med 100 herpesblåsor.
Nej, det gör
liksom.
Inte. Utan det är, många barnsjukdomar ger ju de här prickarna och fläckarna och så. Det är ju framförallt barnsjukdomar.
Mm.
Men det är, precis som Lisa säger, eller undrar, så är det ju inte jättebra att få vattkoppor när man är äldre. Och det är för att man kan få betydligt, det kan få större konsekvenser. Man kan få påverkan på lungor och sådana saker.
Mm-hmm. Och bältros?
Bältros är ju återaktiverat vattkopp.
Aha.
Så att har du haft vattkoppor, men då kommer det bara ut som ett bälte. För det ligger i nerverna och liksom ligger kvar efter vattkoppsinfektionen. Det som är så lustigt med det här är att jag går själv runt och funderar jättemycket på det här. För min dotter Selma som är 9 har inte haft vattkoppor, vad jag vet. Hon har haft höstblåsor däremot, men ingen tydlig vattkoppsepisod.
Mm.
Sen är det så här att vissa barn kan ha vattkoppor, men det blir inte hela kroppen och så. Men det är svårt att veta. Så jag går ju precis i samma tankar som Lisa kring sin dotter. Det är så, man kan ta antikroppar, alltså kolla om man har haft en genomgången infektion eller inte. Men jag frågade faktiskt en barnläkare om det här. Jag passar på att fråga ibland om man träffar på specialisterna som tyckte att jag ändå skulle vaccinera.
Ja.
Och strunta i antikropparna. Alltså för det kostar lite med vaccinet, men det är mäckigare att gå och ta blodprov. Och
man
liksom
kan
så
vaccinera mot
det. Ja, och det är ingen fara. Om du har haft infektionen och vaccinerar så är det ingen fara.
Mm. Men,
så att jag skulle väl säga det att 11 år, nej men då är det boka in för vaccin. Det kostar lite, det är inte något som ingår i något högkostnadsskydd, men vad kan det kosta? 1200 kronor eller något sånt där.
Mm.
Så att jag skulle nog göra så. Det finns ju en anledning med de här vattkoppspartyn och sånt som man har sett i amerikanska serier. Att någon unge i kvarteret har vattkoppor och då får alla barn i kvarteret som inte har vattkoppor komma dit och leka.
Mm.
Det smittar väldigt lätt.
Exakt.
Ja. Jag har liksom missat de tågen med samma.
Mm.
Så att det blir vaccin för henne. Och jag skulle rekommendera samma till dig, Lisa. Tack för en jättebra fråga.
Tack.
Tack.
Ja. Hörrni, och tack för det här avsnittet. Det blev, alltså det, jag tycker om ibland de här ämnen som inte är så jävla, du vet, mustiga.
Jag förstår.
Ja, men jag kan gilla det. Jag tyckte det var ashärligt.
Du har ju liksom inte gått igenom hälften av hårda fall. Men,
nej, men det har gjort mig lite lugnare i min begynnande krans.
Ja.
Ja. Kollar du på mig?
Nej, jag var ju på toaletten här och jag tog ju lite av den här.
Jag ser det.
Ja.
Fan, som Ötzi Altmannen.
Ja, tack. Tackar.
Med de orden så säger vi tack för den här veckan. Tack Daniel Aldermark på One Touch Edit som klipper här. Tack Emelie Uggla för att du är du och Pitti Bad. Och tack så mycket Jesper Salén.
Jesper och Nisse och alla som läkare. Lyssnar.
Ja, tack så mycket. Tack för att jag får vara er läkare.
Ja.
Ja, tack det är för ett förtroende. Är.
Och alla ni som skickar in frågor, glöm inte att skicka in frågor till arjagsjuk heter vi på Instagram eller till fraga@arjagsjuk.se.
Ja, ja, ja.
Vi hörs igen nästa vecka.
Ja.
Det gör vi. Ha det fantastiskt.
Hej
då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.